Ja, då är vi faktiskt tillbaka igen.
Ja.
På utsatt tid också, kan du tänka dig något så dramatiskt fantastiskt?
Ja. Vi håller, alltså vi är som en tysk tåglinje.
Vi är som tyska folket i största allmänhet, pålitliga.
Ja, men det är vi. Ja, men det är vi. Är det någonting vi är, så är det pålitliga.
På vårt eget sätt kanske.
Ja, exakt. Ja, vi behöver inte vidareutveckla det.
Nej, och vi som har den här podden och är så där extremt pålitliga.
Och tyska.
Ja, det får stå för dig.
Jaha.
Du har alltid varit lite tysk i och för sig.
Lite tysk, ja. I mitt anlete.
Den tyska mannen i den här podden heter alltså senior Ricky Holmqvist.
Ja, det gör han. Och min latinska vän då, för du har alltid varit lite mer latinsk tycker jag.
Ja, du tycker det.
Är lite hett temperament, kanske lite Balkan rent av.
Ja, jag är känd för att brinna av snabbt och argt.
Mikael Mjörnberg Witch.
Witch.
Ja.
Och vi ska prata om en doft.
Doftrådet, ja.
Hej och välkomna till Doftrådet.
Ja.
Nej, men du, det här är faktiskt på allvar. Det är viktigt. Mm.
Ja.
Jag har ju flyttat, det har inte undgått någon. Och när man flyttar så kommer det ju fram saker ur diverse skrymslen, gömmor, förråd och så vidare.
Mm.
Och jag har återstiftat bekantskap med hela min samling av Close Up Magazine som har legat på lur nere i källaren.
Intressant.
Det har jag tänkt många gånger genom åren att shit, jag måste läsa om den här intervjun i det där numret eller sådär. Ja, just det. Mm. Men det blir ju aldrig av för de har ju legat längst in i källaren i stora lådor. Och
ja, precis.
Det har varit ett dagsprojekt att hitta dem.
Ja.
Men nu är de framme så nu kan jag glatt bläddra i dem också. Och jag vet inte om du kan associera till det här eller relatera till det här. Men när man slår upp den här typen av magasin, Close Up Magazine har ju alltid haft en viss doft. Jag vet inte om det är limningen eller om det är pappret eller bläcket som det är tryckt på, men de luktar på ett speciellt sätt. Och de här tidningarna, de har inte tappat en millimeter, ett uns av den där doften. Så när jag slår upp dem så jag kastas liksom obönhörligen tillbaka.
Nej, vad häftigt.
15 år i tiden till när jag läste dem. Liksom.
Oj.
Det finns något väldigt tryggt och något fantastiskt med den där doften.
Ja. Det första jag kommer att tänka på är ju att jag har ju nog aldrig hört dig låta så här gammal. Det är liksom, det är min absolut spontana tanke.
Ja, att, oj, det kan ligga något gammal. Jag är äldre idag än vad jag någonsin har varit.
Ja, men lite så. Men samtidigt så förstår alltså, jag kan inte riktigt haka på. För jag är inte riktigt samma magasin. Skadad som du är. Men jag förstår.
Jag saknar ju magasintiden något så våldsamt. Jag förstår att magasin inte kan finnas längre för att det inte bär sig ekonomiskt.
Men ja, men så är det ju.
Det var ju något visst med det här. En gång i månaden kom det i brevlådan och så hade man 100 sidor som man liksom lusläste från bokstav 1 till sista bokstaven.
Ja, men precis. Jo, men jag har min beskärda del av magasin, om det så är. Vad de nu hette, livsstilsmagasin och musikmagasin.
Ja, du
och
kan erkänna att det var Slits.
Nej, jag var mer kafé-kille.
Slits
var aldrig min grej riktigt. Men kafé köpte, jag tror till och med jag prenumererade på kafé ett tag. Och de här musikmagasinen man köpte från England med Mojo och allt vad de hette och så visst, absolut, det var verkligen någonting, men ja, fan, jag gillar ändå hur du säger det här med doften.
Ja, men magasin har väl en speciell doft, men Close-Up luktade liksom på något speciellt sätt.
Okay.
Det var inte liksom så här alla magasin luktar samma, utan att det här är Close-Up-doften.
Ja, just det. Ja, men då är det ju ett extremt starkt minne när man liksom känner igen en doft. Mm. För dofter är ju liksom, det kan ju verkligen trigga igång huvudet.
Ja, men det har varit ett sant nöje att sitta här och läsa och dofta.
Ja, men det förstår jag.
Och han satt där i sin läsfåtölj med sin Close-Up och doftade på sidorna.
Han bläddrar och sen doftar på sidan innan man läser. Men vad ska du göra med de där då? Ska de upp i någon hylla och...
Jag ska ha dem tillgängliga i alla fall så att jag kan, när andan faller på sådär några gånger om året, faktiskt rota fram det där numret och läsa den där intervjun som jag vill dra mig till minnes.
Har du någon gång blivit publicerad i Close Up?
Nej.
Nej?
Det har jag icke. Jag har blivit citerad en gång.
Det är fan inte fyskande heller.
Men inte publicerad. Citerad. Nej. Men inte publicerad.
Nej.
Men publicerad, det blir ju du i stort sett varannan vecka här i den här podcasten.
Ja, det blir
jag. Och det ska du bli nu igen när jag ställer den här frågan som jag har gått och grunnat på sen senast. Mm. Vad har senior Ricky Holmqvist lyssnat på?
Jo, du, jag kanske även blir citerad och reciterad.
Recenserad kanske?
Recenserad, ja det blir
det. Det blir vi alldeles för sällan.
Det blir vi alldeles för sällan. Dagligen tänkte jag säga, men det är av andra anledningar. Nej, nu är det ju så här att vad ska vi kalla? Husgud låter starkt, men en av mina favoritartister just nu och som jag har pratat mer än en gång om i detta format är ju Johannes Reje.
Han har dykt upp vid några tillfällen.
Han har dykt upp vid några tillfällen och jag har liksom bara gått och hoppats på att han liksom, jag har ju till och med kallat honom en arvtagare till Plura.
Mm.
För fan, och det är inga små ord.
Det beror på om det är den gamla Plura eller den nutida Plura.
Ja, den gamla Plura. Den gamla Plura. Den nya Plura. Då kan du ta vilken som helst på parkbänken där nere och plocka upp.
Lite så.
Lite så. Nej, men jag har ju liksom hyllat hans texter och hans känsla för melodier och liksom känsla för känslan. Så nu har han släppt en singel som heter Brustna hjärtan 2. Och det är då en tolkning av en Cardigans-låt.
Mm.
Han, enligt honom själv då, så gjorde han liksom en någon form av cover-ish den här låten när han spelade live.
Mm.
Och han tyckte väl själv att det var bra, att det lät bra, så han hade frågat Nina och gänget om han kunde få spela in den och det fick han. Och ingen är gladare än jag, för det här skulle jag nog säga är kanske inte det, men ett av Johannes Reyes absolut starkaste ögonblick i sin musikkarriär.
Men vilken Cardigans låt är det då?
Communication.
Ja, den är bra.
Ja, jag kan mitt Cardigans alldeles för lite. Jag har lyssnat på den efteråt nu och Cardigans, jättefin låt. Johannes Reje strör sitt emotionella salt över den här steken.
Jesus.
Och det blir men det blir liksom väldigt, väldigt, väldigt snyggt.
Mm.
Vi har ju pratat tidigare att vi har en kanske inte jättestark känsla för det här när man ska göra tolkningar. Det är ju lätt att det blir lite så mycket bättre. Ja, men lite så. Den här låten gillar jag. Nu gör jag en svensk text. Men alltså, så länge du är på något sätt genuin och ärlig och liksom tömmer hjärtat, inte bara för att nu ska jag göra en Cardigans låt så.
Nej.
Då kommer du fallera direkt innan du ens, alltså du vet så här, snubbla i startblocken.
Mm.
Men det blir liksom aldrig så, utan det blir verkligen en Johannes Reje låt deluxe.
Mm.
Så. Och det är svinbra liksom, och jag tror det känns lite som att, för nu har jag sett honom både i SVT Studios och lite så nu börjar det liksom bli lite
buzz. Börja släppa lite.
Ja, men lite så det är bara att hoppas att det här liksom var det som krävdes för att han faktiskt ska bli ett namn nu, för det är ju mer än värd liksom.
Mm.
Så skitkul, jättebra låt och liksom bara hålla tummarna för att det börjar rulla på nu. Huh, det var mycket. Sen så har jag lyssnat på ny musik i all ära, men jag tog mig tillbaks till 1989 till en skiva som jag faktiskt kommer på mig själv att så här, du vet, ständigt återkomma till. Och det är Stone Roses debut från 89, ett självbetitlat album. Det är ju otrolig platta med I Wanna Be Adored och allt vad de nu heter, de här otroliga låtarna.
Ja, men den på räknas väl lite som någon form av klassiker va?
Ja, men det är så. Det var lite så, de kanske inte räknas till den här britpop, men när man liksom hör alla de här Liam och Noel och Damon och allt vad de heter, så är det liksom Stone Roses är ju liksom Ja, men de ser vi verkligen upp till liksom.
Mm. Det är nog en platta som jag har hört pratas om mer än vad jag faktiskt har hört den. Ja. Måste jag känna.
Då ska vi ta en lyssningskväll och gå igenom det här. För de blandar ju, det låter ju väldigt brittiskt. Men de har ju liksom även in lite mer dansant ton liksom. För det var ju lite inne då, men det skulle ju dansas till musik på början av 90-talet i framförallt och kanske Manchester med den här Hacienda-klubben och allt så. Så och där var ju de liksom, oj, det här har vi aldrig hört förut liksom. Det här är ju inte pop, det här är inte Smiths eller så, utan det här var ju något nytt liksom.
Mm.
Och på den plattan då så finns det en låt som heter Made of Stone.
Okay.
Och den är briljant, en briljant poplåt som är så löjligt smittande. Så jag hade glömt lite hur bra den var tills jag hörde den här om sisten. Så.
Made of Stone, det får man associera fritt till Made of Scars.
Made of Scars, ja. Stone Sour.
Exakt.
Mm. Ingen dålig låt heller.
Nej, den är en helt annan typ av låt, men en bra låt.
En helt annan typ av låt kan jag säga. Och sen så satt jag lite så här, eller vi satt en eftermiddag eller en kväll. Och alltså det måste vara ett helvete att leva med mig ibland. Från ingenstans, vi sitter och har en trevlig konversation över en middag, så bara, fan, dubstep! Fan, alltså Skrillex var inte det ganska bra?
Alltså det var speciellt.
Alltså vi måste lyssna på Skrillex. Och då ser jag ju då i min älskades ögon lite så här himlande. Åh. Ja, here we go again. Så jag lyssnade på, vi drog igenom ett par Skrillex-låtar.
Uh-huh.
För jag minns ju att liksom när dubstep kom, att det var ju liksom, det var ju svinhett och fett liksom.
Alla skulle göra dubstep.
Ja. Det skulle, man skulle få in lite dubstep i, fan, jag tror det till och med var ett dubstep-inslag i Melodifestivalen.
Det var det nog. Korn gjorde en hel dubstep-skiva.
Ja, precis. Och Skrillex var väl, hade väl ett finger med det i spel. För det var ju lite så, om du skulle göra riktig dubstep, då skulle minsann Skrillex vara inblandad.
Mm.
Men jag funderade lite här nu och satt och lyssnade och analyserade och recenserade i mitt huvud att nej, det har inte åldrats väl.
Nej, det var väl en väldigt, vad ska man säga, isolerad tidsperiod som det där flög.
Jag minns första gången jag hörde Skrillex, det var ju verkligen sådär, det här har jag aldrig någonsin hört förut. Och sån musik brukar man ju oftast bli lite tände på, så här, shit vad coolt liksom.
Mm.
Men, och det var väl häftigt ett tag, men sen så slutade det med att allting låter ju till slut likadant.
Var det inte lite så med Skrillex att det var några monumentala hits som var svinbra, men sen lyssnade man på hela diskografin så bara,
ja.
Nej, det är ju, det här är ju bara ett sound, det har ju inget innehåll.
Nej, och det är så här, första singlarna han släppte som var liksom så här banbrytande och wow, han var ju världens hetaste DJ ett tag och han var ju ascool och sidecut och allt vad det var, och sen så bara, nej, nu kan vi det här liksom. Så nej, det har inte åldrats speciellt väl, kan jag inte påstå.
Men det är väl så vi brukar säga att när en genre når Melodifestivalen så vet man att den är stendöd.
Ja,
den
men ligger alltid steget så.
Efter. Det var så när alla skulle göra dubstep så dog det ganska snabbt.
Ja, nej men lite så, och på något sätt så utvecklades den ju aldrig heller, för det är ju lite så när det går lite stilt i en musikgenre att då kommer det oftast någon som gör det lite hårdare, lite snabbare eller lite någonting sånt, men nej, den stod och själv dog liksom, den stod och det blev inte så mycket mer sen.
Den körde fast,
men därifrån sen så tänkte jag så här, dubstep och nej, det här var inget bra, nu vart jag lite mätt i magen. Prodigy har ju liksom på något sätt aldrig stått still.
Nej.
De har ju inte bara varit så här banbrytande, men kanske branschledande i sin dansmusik, är väl synd att säga att det är, men det är ju någon slags techno, jag vet inte, vad kallas det?
Ja, elektronisk musik.
Ja.
Den har ju en sån enorm spännvidd.
Ja.
Det som Prodigy har gjort.
Ja, för jag menar från början då var det ju liksom lite ravigt. Så då var det ju ravigt och farligt och sen så blev det ju, nej, jag vet inte vad det är, men de, det är i alla fall en
distade gitarrer i sin,
ja, precis,
liksom bryggd.
Ja, men Prodigy är alltid sån här band som även om man inte har lyssnat på dem så skulle jag liksom förhållningslöst försvara dem liksom.
Ja, men, och det är ju så med Prodigy att det pratas om dem, så pratas det ju väldigt mycket om Music for the Gilded Generation och Fat of the Land och alla de här skivorna som banade väg och det var monumentala hitsen. Men lyssnar man på de här skivorna som har kommit långt senare så är det ju väldigt mycket bra även på dem. Även om det kanske är en helt annan genre på vissa av dem.
Men
de har ju ändå liksom haft någon form av upptäcka lusta i allting.
Ja, det är det ju. Och när man går igenom, som jag gjorde då, deras plattor, så är det ju liksom 2-3 låtar på varje skiva som är så här, om man tittar på Spotify då, som har liksom över 120-130 miljoner. Så de har ju riktiga, riktiga hits. Så, och en av de låtarna som jag ständigt fastnar på är ju Omen.
It's an Omen.
Exakt.
Ja, och det är ju samma skiva som Take Me to the Hospital då.
Ja, jag tror, heter den? Invaders Must Die, tror
exakt
jag heter.
Så heter den. Den skivan är svinbra. Den låter som Colors på den också.
Stämmer bra.
Enormt bra.
Ja, nej, den och jag blev så glad då att jag gick från Skrillex till Prodigy till Omen. För då blev det så här, skönt.
Det hade ett syfte ändå.
Ja, men det hade det, som det så ofta har. Det tar vissa konstiga genvägar, men ja, någonstans så hittar vi alltid rätt.
Mm.
Så det är vad jag har lyssnat på. Det är lite Johannes Reje och lite Skrillex och lite Prodigy.
Ja, men extremt logisk röd tråd däremellan.
Och Stone Roses. Ja, det, någonstans så hittar man det. Det dansanta kanske det ligger något i.
Mm.
Jag vet inte. Vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jo, vi pratade förra podden om Hästpojken och deras...
Cykelpojken, nej.
Erbarmligt jobbiga bing-bong, ding-dong, tjusen där. Hela den nya skivan kom ju nu i veckan.
Stämmer.
River av ett liv heter den nya skivan. Jag lyssnade på den, men jag minns ingenting av den. Den passerade över huvudet på mig, tror jag.
Okay.
Så jag har lyssnat väldigt, väldigt mycket från Där jag ropar. Jag tror det är deras andra platta, va? Från 2009. Skiva.
Mm.
Det är ju liksom bara hits på den.
Ja, den är väldigt, väldigt bra.
Och det slog mig liksom, jag skrev det till dig också där i något när jag stod och lagade mat med en liten fredagspilsner i glaset och lyssnade på Hästpojken, att ja, men det bästa med att band släpper nya skivor som kanske inte är så bra är att man får en anledning att lyssna på de gamla.
Ja, men så är det ju.
Och Hästpojkens tre första plattor är ju ofantligt bra.
Ja. Är det den tredje som är typ en magisk tanke eller något?
Ja, sånt? Precis. Med Sommarvin och alla de
just
där.
Just det. Och den första är Caligula, va?
Exakt. Mm, med Shane McGowan och Caligula.
Oj. Cancerkropp.
Och från Där jag ropar är ju då gitarr och bas, trummor och hat. Det är Jag förväntar mig ingenting. Det är små korta just stunder.
Just det.
När jag drömmer medan du väntar.
Ingen skit alls.
Medan du väntar, säger jag. Medan vi faller heter den ju. Jag hittade medan på en egen titel där.
Ja, men den lät väldigt hästpojkenskt.
Ja, det gjorde det ju faktiskt. Så från Där jag ropar från 2009 har jag lyssnat många varv på.
Ja.
Men eftersom vi pratade Hästpojken förra avsnittet så är det väl rimligare att fortsätta framåt. Och då har jag återupptäckt en gammal In Flames-skiva.
Mm-hmm.
Siren Charms från 2014.
Siren Charms.
Ja. Mm. Och det här var ju då en skiva, de hade börjat utvecklas bort från vad de en gång var. De åkte till Berlin och satt där i någon studio och spelade in.
Hansa, eller?
Ja, det kan det mycket väl ha varit. Det var någon sån här klassisk Berlin-studio.
Ja, okay.
Det där är i och för sig också, kan vi ta som ett sidospår med studios, det är alltid en jävla massa snack från artister som har spelat in sina plattor, att nu har vi varit i den här studion och allting så här. Men spelar det egentligen någon roll vilken studio man spelar in i? Alltså, låtarna är ju låtarna. Det är klart att det blir en lite annan vibb på inspelningen. Olika studior har olika märken. Men om liksom en låt som har blivit en hit, hade den inte blivit en hit om den hade varit inspelad i en annan studio?
Ja, det där är ju svin intressant.
För jag tänker att det här med studios, visst, det är kul, men det är mest en fåfänga för artisterna. Det är kul att komma iväg till en annan studio och känna lite, wow, det är för deras egen skull. Skivbolag ska ösa massa pengar på dyra studios snarare än att det faktiskt behövs för att låtarna ska bli vad de blir.
Ja, men så är det ju. Jag tror ju det handlar mycket om kanske inte låten i sig utan kvaliteten på låten, hur du spelar in, vad du använder för, alltså såna här grejer.
Men hur det är väl själva... bara intressant för musiker.
Ja, fast jag tror någonstans, kanske inte gemene man, men jag tror nog någonstans att det hörs.
Ja, kanske. Alltså, jag säger inte att det är på det ena eller andra sättet. Det bara slår mig och säger att är det verkligen värt att
åka iväg
till andra sidan världen och strössla pengar över en studio för något man egentligen hade kunnat göra hemma? För det är ändå samma låt.
Ja, jag har ju sett oändligt många musikdokumentärer om såna här mytiska studios. Och det är Abbey Road och det är Hansa-studion och det är en jävla, vad heter den då? Cole någonting i USA och det är den här mansion, bondgården uppe i om det är Wales eller vad det är, där Black Sabbath och Queen och Oasis och alla spelar in, att de säger att det sitter ju i väggarna liksom. Men jag vet inte, det kanske är minst lika mycket mytbildning som om du hade spelat in det hemma i källaren.
Ja, men jag menar, det känns som att det är intressantare för en artist att i intervjuerna efteråt sen sitta och säga att men vi åkte till Berlin och så gick vi ut och festade på nätterna och sen kom vi stenhöga tidigt på morgonen in i studion och spelade in det här. Men jag gjorde mitt dagskift på Volvo och sen åkte jag ut till studion och spelade in några timmar och några dubs och sen åkte jag hem igen.
Ja, jag hade ju jag mejlade ju med en producent som har producerat en jävla massa plattor. För att jag så här snöade in mig på vad är egentligen producentens roll? Vad är din roll när liksom bandet kommer med, vi ska spela in den här låten? Trycker du på några knappar eller är du liksom med i den själva kreativa processen? Lite som man har sett, du vet så här, den här Some Kind of Monster-dokumentären när James Hetfield sitter och sjunger något och så stannar Bob Rock-bandet och så, ja men testa sjung så här istället liksom. Och så blir det låten sen. Vad är liksom en producent? Det finns säkert både och, att det finns producenter som är jätte hands-on och det finns de som bara skruvar på några knappar och sen så tack, ni kan fakturera mig liksom. Men det är intressant.
Är det väldigt intressant?
Och likadant tror jag också, jag vet fan det där med studion, nu blir jag lite mer tveksam. En studio är väl en studio.
Ja,
men det är klart, jag tror ju någonstans att det blir skillnad i om du spelar in. Alltså jag tror att det är hantverket även på inspelningsgrejerna. Jag tror det blir bättre om du spelar in på liksom ett genuint... bord än om du spelar in en låt på GarageBand.
Men blir det bättre på det sättet att låten blir mer eller mindre hit eller mer eller mindre uppskattad?
Ja, jag förstod att du skulle säga det. Fan, jag målade in mitt hörn. Nej, för en bra låt är ju alltid en bra låt. Och jag tror ju liksom att även om inte Oasis hade spelat in Wonderwall i en jättefin studio, än om de hade spelat in den hemma, så är det klart att det kanske, ja, det är ju fortfarande Wonderwall.
Ja,
jag gillar frågeställningen.
Ja, och det var verkligen ett stickspår, för det var inte det jag hade tänkt prata om egentligen. Det var bara att konstatera att den här skivan Siren Charm spelades in i Berlin. Men det var en skiva, den kom 2014. När den kom så var den mer experimentell, kan man väl säga.
Okay.
De tog ut svängarna.
På vilket sätt? Liksom?
Den var mer progressiv. Det var inte bara det här raka melodidöds tjosen, utan det var liksom mer poppiga låtar, det var mer invecklade låtar, det var annorlunda på många sätt, mer rensång, sådär. Och jag vet att när den här skivan kom så tyckte jag, ja, det var väl bra, men det är för mycket sådär progressivt mög och för lite det som är kärnan In Flames.
Just det.
Och när jag lyssnar på den idag så tänker jag helt tvärtom. Fan vad intressant det är med allt det här lite udda, lite experimentella. Måste ni blanda in det här klassiskt In Flames-iga i låtarna? Så att det blir kött och potatis. Alltså, fattar du vad jag menar? Det är ju,
ja, absolut.
När jag lyssnar på den, det är 10 år sedan liksom. Och jag har en helt annan inställning till den idag än vad jag hade då, har jag märkt. Det är lite kul det där att man med tiden kan omvärdera skivor.
Ja, fast då var du väl väldigt In Flames, var du inte det?
Jo.
Då ville du ha ditt In Flames liksom.
Jag hade nog börjat tappa det redan då.
Ja.
De hade ju gått lite bort ifrån det. Men absolut. Sen på senare tid har de ju gått tillbaka mer till att vara vanliga In Flames. Så att, säga. Så att den här skivan står ju ändå ut på något sätt som lite... En liten udda fågel.
Vad hände med det här projektet då? Blev det en skiva bara? Eller vad, kan du se liksom spår en... Eller kanske inte en idag, för idag är de ju inte riktigt samma band.
Men spåren finns något ju med i det här allt sen? De har gjort, tycker jag.
Okay.
Men den här står ut för att den är mer avig på något sätt. Den känns sökande på ett helt annat sätt.
Är det fortfarande liksom inte original In Flames, men är alla medlemmar kvar eller har det börjat droppa av?
Nej, här var de nog kvar.
Mm.
Merparten i alla fall.
Ja,
några har nog droppat av kanske.
Ja.
Men du vet, du kommer ihåg Throw Oblivion till exempel, var ju en sån här balladlåt de kastade ut sig från den skivan. Men en intressant skiva. Det hände mycket annorlunda saker.
Ja, vad roligt.
Ja, så det var liksom... men det var det jag ville ta fasta på. Där man kan omvärdera musik, att man uppenbarligen... De kanske var mogna för det då, jag har blivit mogen för det nu.
Ja, precis.
Apropå,
men det där är kul.
Apropå mogen förresten.
Ja.
Kent verkar ju vara mogna för en återförening.
Ja, det tog inte många sekunder innan jag printscreenade och skickade till dig. Ja, jag vet inte. Är det clickbait eller är det... Det är väl klart att det går att förstå allting.
Jag har inte lyssnat på den här podden Ingrid i studion där han har sagt det. Men det måste slå mig att jag läste om att den där podden skulle komma. Och sen gick det väldigt lång tid innan det blev tidningsrubriker av det.
Så
jag gissar att det tog lång tid för musikredaktionerna innan de lyssnade på podden. Och tänkte, det här kan vi lyfta.
Eller om de blev tipsade.
Ja.
Innan vi går in på det... Så måste man på något sätt ändå hylla. För jag menar, hur många år sedan nu är det som Kent la ner liksom?
Vilket år var det? 16 eller 17? 16, 15?
Ja, men det är ju... Ja, det är ändå ganska många år sedan nu.
Ja.
Och liksom ett band då som inte finns. Nu var de ju utan tvekan kanske Sveriges största band. Men att de på något sätt ständigt lyckas liksom... finnas där. Att folk liksom pratar om dem. De har ju aldrig någonsin liksom försvunnit. Fast de inte finns kvar. Och jag menar som jag vet inte, var det förra året då som Jocke Berg och om det var Martin Sköld som är med och liksom producerar Lasse Winnerbäcks platta. Ja, men då pratar man om Kent igen liksom. Mm. Och sen kommer en sån här grej. Ja, då pratas det om Kent igen. Så jag gillar den här förmågan och liksom alltid utan att liksom på något sätt marknadsföra sig själva så gör de det.
Ja, det är lite så här, fast det är inte exakt det Jocke Berg gör här. Han gästar den där podden och så säger han att de har pratat om en återförening. Han säger ju de facto inte vi ska återförenas. Han säger inte ens vi tänker återförenas. Han säger bara att vi har pratat om en återförening.
Ja. Fatta hur många det är som greppar det för halmstrån då liksom. Åh, de kommer att göra det! Nej, men det väcker ju givetvis en frågeställning hos oss här. Bör Kent återförenas?
Självklart inte.
Nej, absolut inte. Hade vi velat se Kent återförenas? Ja, det hade vi velat se.
Nej.
Alltså, jag kan ju ändå inte låta bli och bara leka med tanken lite. För han hade ju sagt att liksom, om vi nu ska återförenas så är det liksom live det handlar om. Så jag tror inte det är snack om att de liksom ska in i studion och börja göra plattor. Utan jag kan tänka mig att de skulle liksom spela live då.
Det var ju det han ville komma bort ifrån.
Ja, exakt. Så tänkte då en liksom one night only exklusiv spelning på Way Out West eller något sånt här.
Nej.
Alla ska bära rött. Men ja, nej, det är klart att man inte vill det.
Har man gjort
fan, vad häftigt hade
varit. Och blåst upp det så som det är gjort och varit så liksom mytbildningsbyggande, så nej, det går inte.
Ja, ja, vi pratar om er igen, Luke. Nej. Men ja, nej, jag är så jävla tudelad. Men jag har ju stått där och tjutit liksom. Och då vill jag ju att det ska vara sista gången då.
Det är klart att det ska vara sista, annars förstörs ju minnet.
Mm.
Men jag tror överhuvudtaget inte, det här är bara ett smart sätt att säga för att, ja men ja, då började folk lyssna lite på Kent igen.
Ja men absolut, herregud ja. Säger vi nej eller?
Vi säger nej. Du har ingen talan i den här, utan det är, jag tar liden på den och säger nej, ja. Kent ska inte återförenas.
Nej.
Kan så inte, får inte, vill inte, har inte lust eller vad man
bör inte. Jag kan säga bör inte.
Nej, precis. Ja, du tar mellanmjölksvägen där.
De bör inte. Nej. Men släppa ny musik då?
Verkligen inte.
Det är stendött nej där.
Ja, allt.
Men om vi säger så här då. Micke Mjörnberg, du måste välja att Kent släpper en platta med ny musik eller att de gör en liten en så här The Ark. De turnerar en sommar, 10 datum. Vilket av dem väljer du? Du måste välja ett.
Nej, då tar jag 10 datums turné, för det kan man i alla fall få ut något vettigt av.
Mm, okej. Okay. Mm.
Även om det är pest eller cooler.
Ja. Så du säger ja till en... Du säger ja till att Kent ska återförenas.
Ja, vi säger så. Det är självklarast i världen alltid. Jag har alltid drömt om en återförening.
Nej, men de bör inte. Jag sträcker mig till bör. Ni bör inte.
Nej.
Återförenas.
Ska du se något annat kul i sommar eller?
Nej, det ska jag verkligen inte göra. Men däremot så ska jag berätta om en grej. Drevets eminente fotograf Martin Wilson skickade nämligen en bild till mig igår på en poster, en affisch, en säger man det? Man säger en
affisch.
I alla fall en plansch, en festivalplansch.
Festivalaffisch säger man.
Festivalaffisch, ja. Från en festival som heter Giants of Rock.
Giants of Rock.
Sommarens hetaste rockfest. Upplev över 100 av tidernas största rockklassiker live. På Gärdet i Stockholm, söndag 7/7, Göteborg Bananpiren, fredag 12/7. Oh my fucking god, då tänker man ju det här kommer att bli så jävla epic.
Ja, men Bananpiren och Gärdet, det är också det är väl tilltagna venues.
Ja, men eller hur? Sommarens hetaste rockfest. Man håller inte igen här, vet du, utan här drar man på sig nitbältena och skinnpajen. Och då tänker du så här, jaha, vad är det då vi ska stoltsera med då? Kommer det, snackar vi Maiden, Metallica, vi snackar liksom Tool, vi snackar In Flames. Nej, sätt dig ner igen. För här ska jag berätta. Dave Evans kommer.
Mm-hmm.
Och då står det lite så här. Det står namnet stort och sen så står det litet. Original lead singer and co-founder av, stort igen, AC/DC. Och sen ska du se. Fran Cosmo, ex-lead singer av Boston. Key Marcello performs Europe. Paul Di'Anno, original lead singer of Iron Maiden. Mickey D performs Motorhead. John Coughlin, original member of Status Quo. Dave Bickler, lead singer Survivor. John Michelle Byron, ex-lead singer of Toto. Chris Holmes, original member of Wasp. Marco Mendoza, ex-Whitesnake, Journey, Thin Lizzy.
De har skrapat ihop en massa ex-medlemmar som eventuellt skrapat, har någon koppling till de här hitsen som de ska framföra.
Och så står det jättevackert under fler artister tillkommer. Ja, det är ju helt stört. Ja. Ja, det var det sjukaste jag sett.
Tribute-afton.
Ja, men det kommer bli så mycket... Ja, det är så mycket liksom grått, långt, stripigt hår på de där scenerna så det, man baxnar. Och då tänker jag så, vem tusan vill gå och se det där?
Det finns liksom nog tyvärr folk som vill göra det. Ja, men eventuellt en ex-medlem från det här bandet.
Ja, men exakt. Han som sjöng i Toto en gång kommer ju. Ska man inte åka och höra en jättedålig version av Africa?
Det är inte Toto, utan det är han som en gång var med i Toto.
Är det Toto? Nej, det är inte Toto. Utan det är det Whitesnake? Nej, det är en gitarrist som en gång har spelat med Whitesnake.
Fanns det inte något sånt där Ramones avknoppning som turnerade liksom som Ramones? Jo. Ramones som var liksom någon som hoppade in ett halvår någon gång.
Jo, men det, alla så. Ramones och alla som någon gång har spelat med Ramones har väl haft ett Ramones.
Ja, alltså lite så.
Ja, så är det väl. Jag tror rent av att jag har sett något. Jo, men vad fan, såg inte vi något sånt på typ Putti Parken? Var det inte någon Ramonesare som var där och spelade då?
Nej, det är mycket möjligt. Det har jag nog förträngt i så fall.
Ja, det har nog jag med. Så bra var det nog. Nej, men det här är ju, det är ju helt...
Alltså, men det du läste upp nu, det får ju Sweden Rock Festival att framstå som liksom det mest vitala i världen.
Ja, men absolut. Det är ju hur coolt som helst Sweden Rock då. Det är ju världens mest levande festival.
Ja, men man brukar ju fnissa liksom... åt det här liksom band som fortsätter turnera fast att originalmedlemmarna är döda och det är liksom någon eventuellt halv grej som turnerar under bandets flagg. Det här är ju ännu värre. Massa det här är ju, som han har varit med i det här bandet en gång.
Ja, precis. Och just att de liksom skriver så här litet ex-lead singer och sen jättestort igen. AC/DC. Kommer AC/DC? Ja, hej du, man ska läsa det finstilta där. Okej.
Han är inte, säga, nej, AC/DC, nissen där, hans namn kände jag inte ens igen.
Nej. Så, ja. Det kanske var liksom när de spelade på en fritidsgård 3 månader innan han valde att göra någonting annat. Så, men,
man kan väl sammanfatta det som cashen ska in.
Ja, verkligen. Ja, men de här kommer ju liksom, de lever ju rockstar-liv. De får göra 2 gig i Sverige och sitta och, ja, jag vet inte. Det är så jävla, det är så konstigt det här. Och jag förstår inte heller hur man liksom på något sätt kan inte fatta att det är över liksom. Att man ska minsann bara fortsätta och kuska och tro, liksom leva den här rockstjärnedrömmen.
Fast ja, att man är en föredetting sedan länge som...
Ja, men precis. Ja, nej, det ger en jättedålig smak det här tycker jag.
Men den viktigaste frågan är ju ändå, ska du dit?
Ja, men det är väl självklart att jag ska dit.
Du köpt biljett till någon rock idag på Gärdet, sa du ju. Så.
Ja, men precis. Ja, nej, men det här tar jag ju hellre alla dagar i veckan. Och på tal om det här, jag har ett annat projekt på gång som jag hoppas kunna meddela här snart.
Oj.
Åh, jag vet. Vi får se.
Är det en lista?
Nej, ja, det är med. Men inte just nu, utan nu, det här är på riktigt liksom. Att jag kanske kommer att få se ett av de här banden som jag alltid har velat se live. Oj. Som jag missade en gång och som du har hånat mig för. Jag kanske kommer få se någon live i sommar.
Oj då, det kommer vi få återkomma till och prata om, gissar jag.
Verkligen. Men nu
är det dags. Nu vill jag att du har en lista.
Jag har en lista.
Yes.
Jag funderade så här. Det här är liksom ingen jättefilosofisk lista. Men jag tänkte så här, ibland så stöter man ju på låtar som liksom heter likadant. Alltså vissa fraser eller ord så där som liksom, det har vi hört 1000 gånger nu. Har du också gjort en låt som heter så? Så då tänkte jag så här, jag ska plocka fram mina 3 favoritlåtar som heter Poison.
Och då är den givna första frågan, är Alice Cooper med?
Alice Cooper är med. Han är på 3:e plats.
Oj.
Och det kanske var så här, ja, men det kanske man kan tycka så här, hittar du ingen bättre? Nej. Det gjorde jag faktiskt inte. För att det här är en sån jävla banger. Den är fantastisk. Jag minns till och med att jag hade kassettbandet. När skivan kom ut så fick jag kassettbandet.
Apropå Alice Cooper så, och sommarens hetaste rockfest, så han turnerar ju faktiskt fortfarande han också, trots att han är 100 år gammal.
Ja, men han är ju liksom, det skulle ju bara fattas att det dyker upp någon så här tidigare trummis med Alice Cooper. För han är ju fortfarande liksom
sig själv. Ja.
Ja, ja. Han skulle ju...
han kommer till Grönan i sommar. Jag tror jag ska gå och kolla.
Ja, du ser. Mm. Ja, det är klart du ska. Då kommer du ju garanterat få höra Poison.
Garanterat.
Riktigt, alltså det var ju på den tiden när rock inte var så farlig.
När även mjuk
om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men jag minns när jag var yngre att jag tyckte att rockmusik var lite farligt. Lite sådär lockande. Du vet, min inkörsport till musik var ju liksom Kiss.
Mm.
Och man kollade på Kiss-plattorna och det var eld och det var blod och det var smink. Och man bara, shit, vad är det här liksom? Det här är ju farligt. Och Alice Cooper var ju också, han hade ju sitt smink och han hade ormar och allt vad det var. Och
giljotinen på scenen.
Ja, men precis. Och sen en gång på 90-talet, då var det ju mer liksom tjejer än farligt liksom. Och jag minns den här liksom, Poison. Att det var lite så här som att, det här var ju inte så farligt.
Nej, jag men däremot så är det jävligt för bra. För x antal år sedan på Skogsröje tror jag det var. Då spelade han en låt som heter Koffein. Och så stod han och viftade med en jättestor kaffekopp. Det var inte jättefarligt.
Nej. Nej, det är det ju inte. Så. Men den låten är ju riktigt, riktigt jävla bra.
Ja, det skriver jag under på.
Ja, och sen på andra plats då, för det är en riktig lista det här nu. På andra plats så har vi då gruppen som vi tidigare har pratat ganska mycket om. Nämligen Prodigy. Precis. Och inte nog med att Prodigy's Poison är en riktigt, riktigt jävla bra låt. Så är det.
I got the remedy. Oh.
Exakt. Så är det utan tvekan en av de absolut tyngsta låtar jag har upplevt live.
Ja, det har vi gjort alla kategorier.
Det har vi gjort gemensamt. den är något alldeles, alldeles extra. Och den är ju den här... Om man ska kolla på YouTube och så skriver man då Prodigy Omen och så skriver man New Phil efter. För de har ju någon litet extra stycke som de lagt till live där.
Ja, just det.
Som är så in i helvete hårt. Det var ju verkligen så som man kände att revbenen liksom skakade. Och det sätter ju sina spår. Det är ju så när man har haft en sån upplevelse med en låt live. Att den förblir, även om det inte är samma låt på skiva, så förblir den liksom lite extra nära hjärtat.
Ja, men exotisk i minnet.
Ja, men precis, precis. Och sen så har vi då på första platsen True Moon. Och deras låt, ja, Poison då. Och True Moon är ju, du kan namnet bättre. Vonna Inget Nissarna, ja. Just jag vill säga det. Carolina.
Ja.
Heter hon det?
Ja, det gör hon kanske.
Jag tror det.
Men det är hon någon mer från Vonna Inget, va?
Ja, precis. Som då startade True Moon, så är någon slags postpunkband, jättemörkt, jättebra, sjukt jävla bra. Med deras låt Poison, som är helt, helt fantastisk. Jag har sett dem live 2 gånger, tror jag.
Mm.
2 gånger har jag sett dem live. Och de är otroligt, otroligt bra.
Men vilken lista!
Ja, Poison.
Giftigt!
Poison! Ja, det var giftig lista som du säger.
Nej, riktigt giftig lista var det.
Ja,
och vill ni höra de här Poison-varianterna så går ni med fördel in i avsnittsbeskrivningen. Så finns det en länk till Spotify där vi har samlat all bra musik som vi har pratat om idag.
Ja, men det gör det. Och där kan man då höra denna trestegsraket bland annat. Och även då In Flames experimentella verk.
Ja, och lite Skrillex också kanske.
Made of Stone. Skrillex. Vill man höra Skrillex och göra sin egen bedömning om det är lika fräscht idag
nytt
som man tyckte
fräscht
att det var då? Ja, men nytt och fräscht. Gå in och lyssna, vet jag.
Gör
gå
det.
Gå in och lyssna.
Eller så skriver ni till oss i sociala medier det. Vad ni tycker sen också. Till exempel
ja.
X och TikTok och ja. Instagram och Facebook och sånt.
Ja, precis. Skriv vad ni egentligen tycker. Det är det vi vill. Vi vill ju veta vad ni verkligen tycker.
Ja, vi vill bli recenserade.
Ja, det vill vi. Hjärtan hit och dit och tummar upp. Nej, 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 nej. Skriv vad ni egentligen tycker.
Skriv det är det vi vill. Pennan blör, som de sa en gång på så. Den gamla tidningen där vi jobbar.
Sa de inte glör?
Ja, jo, kanske. Glör,
så pennan glör?
Ja, det är coolare är det att skriva som man blör.
Ja, alltså, det är inte pennan som blör.
Nej, men utan fingrarna kanske. Man glör. Håller så jävla hårt i pennan så man bara börjar blöda.
Ja, det är det, vet du. Det skrivs så utav helvete. Nej, men skriv till oss så både penna och fingrar blör och glör. det är ju alltid lika roligt när ni hör av er till oss. Lika roligt. Och ska jag berätta en sak så är det i slutet av programmet. Om man, får liksom, om man får outa sig själv. Om man får komma ut lite, om man får uttrycka det så. Utan att bli för dramatiskt. Det här är ju vårt 141:a avsnitt.
Stämmer. Och det
är det första avsnittet. Det är det första avsnittet som jag faktiskt bär läsglasögon.
Oj, 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 oj. Och du säger att jag har blivit gammal.
Ja, jag vet. Jag tänkte att, vet du vad, jag är ärlig mot våra lyssnare. Jag säger som det.
Så tycker ni att han har låtit lite konstigt, så där har ni förklaringen.
Åh, herregud. Så är det faktiskt. Så hör av er om ni har tips på bra läsglasögon. men som sagt, fortsätt skriv, fortsätt följa, fortsätt sprida denna gospel vi kallar Musikrådet. Det är jättetrevligt när ni visar oss att ni finns där ute. Till nästa gång, på exakt denna tid, denna plats. Tills dess, ha det så bra. Tack så mycket. Hej då!